Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herodes, varför rädes du att Herren Kristus kommer nu? Ej dödligt rike söker han, som himmelriket giva kan. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske Fader, för att du ger oss ännu ett nådestillfälle på denna söndag, det borgerliga årets sista söndag. Tack för året som har gått, där du har burit oss som församling både genom sorger och bedrövelser, men också slösat din nåd och barmhärtighet. Vi tackar för året som snart är till ända och lägger det nya i dina trygga, skyddande armar. Detta ber vi om i Jesu namn. Vi ska idag läsa en text ur profeten Jeremia. Från det 31 kapitlet, verserna 15 till och med 20, där orden lyder så i Jesu namn. Så säger Herren. Ett rop hörs i Rama. Klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vägrar låta sig tröstas. För hennes barn finns inte mer. Men så säger Herren, stilla din högljudda gråt och tårarna från dina ögon. För ditt verk ska få sin lön, säger Herren. Det ska komma tillbaka från sina fienders land. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska komma tillbaka till sitt land. Jag har hört hur Efraim klagar. Du har tuktat mig. Jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig så blir jag omvänd. För du är Herren min Gud. När jag nu har vänt om känner jag ånger. Och när jag nu besinnat mig slår jag mig på höften. Jag både blygs och skäms när jag nu hör bär min ungdoms förnedring. Är inte Efraim min kära son? Är han inte mitt älsklingsbarn? När helst jag går till rätta med honom så tänker jag på honom. Därför ömmar mitt hjärta för honom. Jag måste förvarma mig över honom, säger Herren. Amen. Herre, helg oss i sanning. Ditt ord är en evig sanning. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Imorgon så är det den 28 december. Och den dagen, då står det i almanackan, både Benjamin och värnlösa barns dag. Vi som är lite äldre, vi kommer ihåg att vi talade om menlösa barn. Och liknande beteckningar så har man både i Danmark, i Norge och i Tyskland och flertalet länder. Den bibliska berättelsen om barnamorden i Betlehem som vi just läste om, där kung Herodes försökte röja Jesus ur vägen. Och ovännen, ondskan, mina vänner, den är inte ensam. Djävulen, han har mänskliga redskap till sitt förfogande. De ställer upp på ondskans villkor för att göra en sak, trygga sin makt och sin position. Så var det för 2000 år sedan under Herodes tid. Och så är det också idag. Betlehem, det var en liten stad. Vi kan snarast tänka på att det var en liten by i våra ögon. Och man tror att det var omkring 15, kanske 20 barn som Herodes lät döda. Att Herodes vidtog en sådan åtgärd för att säkra sin plats på tronen, det var ingenting som förvånade någon med tanke på alla andra grymheter som denne kung begick. Josefus, den kände judiska historieskrivaren, han skriver om Herodes den store, en man som uppträdde lika barbariskt mot alla. Hans, skriver Josefus, hans förhärskande drivkrafter var avund och maktlystnad. Och han tvekade aldrig att begå mord för att skydda sina egna maktintressen. Om han upplevde sig hotad på något sätt, så offrade han dem som stod honom närmast. Och det gjorde han utan pardon. Han lät år 29 före Kristus, skriver Josefus, döda sin hustru Marianne och alla hennes släktingar utan undantag. Med två söner som fick leva ett tag. Och han dödade även dem till slut, eftersom han misstänkte att de skulle förgifta honom. Och det gjorde han. Och det gav han bud om på sin dödsbädd. Kära vänner, har Herodes några kompisar idag? Ja, det är många kompisar som vill komma inte bara åt barnen utan också åt de ofödda barnen. Det är många och de basunerar ut, det läser vi titt som ofta, sitt budskap ohämmat och förbehållslöst. President Reagan, han lär ha sagt att alla abortförespråkare, de är visst redan födda. För en tid sedan stormade en frilansjournalist ut sitt budskap med orden: rätten till abort är en fråga som kvinnor har kämpat för i alla tider. Och i många länder är abort fortfarande inte lagligt. Trots att Sverige har en bra lagstiftning, säger hon, så tvingas vi ständigt kämpa och försvara den mot dem som vill begränsa denna rätt. Och i vissa fall avskaffa den. Vi måste säga från denna talarstol, och det är ingenting att huka sig för. Idag i Sverige så dödas 38 000 barn om året. Det är ingenting annat än en tragedi. Det är både skamligt och det är extremt. En kyrka som hycklar med detta och inte kan stå upp och säga detta utan försvara det, det är inte en kyrka som är värd namnet. Ett samhälle som inte skyddar sina minsta, där man faktiskt för en diskussion och sådana som står upp och vågar stå emot detta, de får öknamn och de får tillmälen. Ja, ett sådant land kommer att gå allt längre i hårdhet och människoförakt. Låt oss nu gå till vår text. Det är en text som är 2500 år gammal. Alltså det som vi läste om i Rama i Israel, det skedde på 600-talet före Kristus. Det är den unge Jeremia som blir kallad till profet. Och det budskap han ska föra fram från Herren, det är en varning för att folket, de är så lättsinniga. De lyssnar inte till hans ord. Man ångrar inte sin synd. Utan precis som människor gör idag, så negligerar man synden. Och vid Jeremias tid så gällde det här också prästerna. Jeremias ständiga varning, det var: olycka kommer att drabba landet. Och när han sa det, så väckte det motstånd. Han fick alla emot sig. Men han stod fast, profeten, och förkunnade Herrens ord under alla prövningar. Han var övergiven av i stort sett alla utom Herren Gud. Och Gud sa det till honom: se, jag gör dig idag till en befäst stad, till en järnpelare, en kopparmur mot hela landet. Jag är en profet som Jeremia, som fick verka i mer än 50 år. Och så för det mesta under dessa 50 år mötte ohörsamhet och likgiltighet. Men löftet från Gud till profeten Jeremia stod kvar: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, men också att bygga upp och plantera. Nu kan vi säga att det var tufft för Jeremia. Men Herren var med honom. Sitt uppdrag fick han uppfylla. Tacksamheten, den fick inte Jeremia i detta livet, utan han mötte döden med stening på sin ålderdom. I början av texten är det en profetia om just barnamorden som skedde i Betlehem på Herodes tid, som skrivs där alltså 600 år innan det skedde. Det är en ganska djup innebörd i denna text, och profeten, han nästan förutsätter en hel del bibelkunskap av bibelläsaren. Där den handlar om klagoropen över Israels 12 stammar. Det var ju vid den här tiden som Israel hade övergett sin Gud. Och Herrens profeter hade varnat. De var på väg till fångenskap i Babylonien. Nebukadnessar kom. Israels rike och stammarna bröts sönder. Och där i Rama, denna lilla stad som ligger 8 kilometer norr om Jerusalem, där hade man samlat ett flyktingläger, eller i det här fallet ett fångläger. Och det är där, på denna plats, som händelsen idag beskrivs. Det är där Israels barn får sin sista skymt av landet innan de förs bort till fångenskap. Till det land som de flesta aldrig mer fick återse. Men varför står Rakel med? Rakel var stammoder till 2 av Israels stammar. Vi vet ju i vår bibliska historia att hon föddes Josef och Benjamin. Och hon får representera här det sörjande folket. Och så låter Matteus detta citat syfta på barnamorden som kung Herodes beordrade i Betlehem. Här har vi ju också det här ordet ramaskri i svenskan. Det är härifrån det kommer. När folket står och blickar tillbaka, ser vilket land de får lämna och aldrig mer återse. Vi har idag inget nytt under solen. Det är inget nytt där. Flyktingar, flyktingläger och människor på flykt. Historien upprepar sig. Det är samma sak idag. Knappt var Jesus född förrän kyrkan idag fick sina första martyrer. Ondskan ser ut som den triumferar, men den segrar inte. Mitt i mörkret har ett ljus blivit tänt. Guds barn kan fara illa. Vi kan bli förföljda. Det kan bli svårigheter. Vi kan få ställas inför val. Men Herren dröjer inte med sitt löfte. Herren överger oss aldrig. Mitt i mörkret har ett ljus blivit tänt. Det kan dröja innan löftena blir uppfyllda. Ropen tystnar och innan tårarna från våra ögon är borttorkade. Den tröst som Herren genom Jeremia förkunnar för de sörjande mödrarna i Betlehem, den är riktad till kyrkan i alla tider. Rakel står som en förebild för Kristi kyrka. Hon sa till sin man Jakob: skaffa mig barn, annars så dör jag. Det är kyrkans bön till sin himmelska brudgum. Om kyrkan inte får barn genom den andliga födelsen, så dör hon ut. Det är endast genom barnen, genom dop och undervisning, som de blir födda på nytt och som kyrkan och församlingen lever vidare här på jorden, mitt under yttre bekymmer och betryck. Utan att vara född på nytt så finns det inga medlemmar i Kristi kyrka. Kyrkan kan aldrig växa eller förökas genom mänskliga medel, utan bara genom att Gud genom sitt ord varje dag föder oss på nytt och ger oss ett levande hopp. I vår bekännelse läser vi: för genom ordet och sakramenten, så som genom medel, skänkes den helige ande, vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron, var och när det behagar Gud. Så var dessa barn i Betlehem, barnen i Rama som fick lämna sitt land. Det var ingen engångsföreteelse. De flesta av apostlarna, de gick samma väg. De fick lida martyrdöden för Kristi skull. Det finns bara en väg att gå, och man ska slippa detta. Och det är att anpassa sig efter den här världen. Att göra som den här världen säger. Att lämna Guds ord. Då blir det en lättare väg att gå. Men precis som de vise männen, så styrde Herren Gud genom stjärnan dem till att gå en annan väg tillbaka. Från Betlehem till sitt land, för att undvika den onde Herodes. Och på samma sätt är det oss. Vi får ibland ta en annan väg för att slippa den onde och ondskan. Det som är så vanligt, och det har också varit en frestelse för den kristna kyrkan och församlingen, det är att fästa sitt hopp vid det som är inomvärldsligt. När framgångarna och tillväxten stannar av. Kristna i alla tider, de har försökt att komma över det här genom att tänka på. Det kanske blir bättre lite längre fram. Det kommer kanske ett jordiskt tusenårsrike. Det blir lite bättre här på jorden. Det kanske kommer en väckelse. Ordet väckelse eller väckelse känner Bibeln inte till. Utan det är genom nådens medel. I det lästa och predikade ordet. Och genom Herrens Kristi kropp och blod. Som människor föds på nytt. Och blir behållna och bevarade i den saliggörande tro. Precis som vi läste på juldagen. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat genom sin son. Och text hos Jeremia talar också om vad som måste ske med oss här i några tider. Det är med dig och med mig och med alla två saker som behövs för att du och jag ska bli frälsta och bevarade och komma till himlen. Vi måste tuktas och vi måste böjas av lagen. Och vi måste tröstas av evangeliet. Det går inte med bara det ena. Profeten tar till drastiska bilder här, här i sitt brev. När han skriver: du har tuktat mig. Jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Men så kommer det: omvänd mig, så blir jag omvänd. För du är Herren min Gud. Det fanns ett barn som Herodes inte kom åt. Ett värdelöst barn. Också han skulle offras när tiden var inne. Men det skedde inte mot Guds vilja. Utan då fick ondskan tvärtom tjäna Guds vilja. Barnet som räddades undan Herodes soldater. Räddas för att rädda dig. Oss är en frälsare född. Mitt i mörkret för att ge ljus. Mitt ibland där ondskan och krigen råder. För att ge oss frid, hopp. För vår framtid, som profeten skrev i sitt brev. Ge oss hopp för vår framtid. Barnen i Rama och barnen i Betlehem, de hann inte undan. Och barn, kära vänner, de ska inte behöva lida. Det är någonting som vi alla förstår. Och det är inte här heller Herren och Guds vilja. Det kan vi säga med stor tillförsikt. Även en sån här dag när vi läser om mödrarnas rop i Rama. Gud, han vill inte detta. Men det är en ovän som gör det. Ovännen är djävulen och ondskan. Och han är inte ensam. Han har mänskliga redskap. Och därför fly undan honom så länge du kan. Barnet i stallet driver ondskan på flykten. Guds son, står i episteln, uppenbarades för att göra djävulens gärningar om intet. Rubriken denna söndag i vår kyrkokalender, där det står Guds barns trygghet, kan ju tyckas märklig. Hur kan ett Guds barn var trygg när vi läser om allt detta? Hur kan vi idag känna trygghet när vi ser tillbaka? Då ser vi att ingenting har förändrats. Och ändå så säger profeten Jeremia, det finns ett hopp för din framtid. Det är det som vi ska ta med dig hem i dagens predikan. Det finns ett hopp för din framtid. Och det hoppet, det är så visst och det är så säkert att ingenting kan ändra det. Från Herrens sida är det 100% försäkrat. Inget försäkringsbolag kan ge dig en tryggare försäkring. Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Om Gud vill och vi får leva, så får vi snart ett nytt år. Vad det året har i sitt sköte, det känner vi ingenting till. Utan vi får säga, så tryggt det är att lämna i Guds händer allt. Många nyårslöften avges där människor på det ena eller andra sättet vill ändra sina dåliga vanor. Och det är bra att bli av med dåliga laster, det ska vi lämna. Att bli en bättre kristen, det är en daglig kamp. Själva är vi odugliga, men barnet i kroppen. Vi får åter och åter igen gå tillbaka till barnet i kroppen. Han håller lagen, han dör på korset. Han blev det saliga bytet. Det bästa av alla nyårslöften. Han ger det till dig. Han håller lagen. Han dör på korset. Allt sker genom honom. För det är ju i honom som vi lever, rör oss och är till. Därför kan du som lyssnar idag vara helt trygg. Gud har full kontroll. Han har räknat varenda huvudhår, även på ditt huvud. Han har en plan för ditt liv. Han vet dina dagar. Och som din kraft är, så ska din dag gå. Det är endast när vi predikar Kristi kors och Kristi krubba som människor blir frälsta och trösta. Och då kan vi säga till slut i vår predikan de ljuvliga orden i Psaltaren. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i din högra hand. Du leder mig i ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget här på jorden. Vi tar det en gång till. Det är så bra. Psaltaren 73. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i din högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget på jorden. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske far. Tack för detta året som snart har gått ända. Tack för att du har lett oss genom prövningar och svårigheter. Herre, tack för att du tröstar alla sörjande. Och vi ber för vår församling. Vi ber att vi ska bli bevarade i den saliggörande tron. Herre, du känner var och en av oss och du vet vad vi behöver. Vad vi behöver till varning och förmaning, men också till glädje och tröst. Herre, behåll oss och bevara oss i detta ditt heliga och dyrbara ord. Detta ber vi om i Jesu namn.